Fler än 1 miljon människor har gjort det. Längs preparerade spår, ibland stenhårda efter dagar och nätter med minusgrader. Ibland fulla av nysnö som vräker ner. Och ibland utsmetade och knappt synliga när våren har kommit lite för tidigt. I 9 mil från Sälen till Mora har skidåkare på olika nivåer tagit sig igenom världens äldsta och största långlopp på skidor. Sedan 1922 har loppet funnits. De flesta genomför det för att utmana sig själva. Andra, de går mot guld.
Nu har jag ro på avstånd och folk böjer sig fram.
Så här lät det till exempel vid målgången 1944. Det är Sven Jerring som rapporterar.
Och nu kommer det första och han har vit blus och mörkblå byxor. Och kranskurran springer efter honom med kransen i handen. Hon hinner inte fatta honom. Ännu 75 meter från mål så är löparen som bär nummer 24 på bröstet. Och alltså Nisse Karlsson kramslös. Och den lilla Margareta snubblar och knogar efter honom. I hans kölmatt. Och med jämfört med honom kör Gösta Andersson som har båda människomassorna. Och han vinner över Andersson och Karlsson med 2 meter. Men det var dramatiskt.
Jag heter Linnea Lotto och i vårens första Ute med P1 laddade vi förloppet med Mikaela Sandgren som inte åkt skidor sedan hon var barn men som i år ska åka Vasaloppet.
Det känns lite overkligt. Jag håller på att titta på boka resa och så det känns jättekonstigt att jag nu står här och funderar på hur fasen ska jag tömma upp för backarna.
Och på vägen får hon hjälp av Anna Lindsén som är personlig tränare och som själv har åkt både Vasaloppet och Tjejvasan.
Där ja. Försöker vi hitta lite balans här.
Vi möts första gången i oktober innan snön har lagt sig. Det är ungefär 4 månader kvar till Vasaloppet. Och för Mikaela har försäsongsträningen dragit igång nu på rullskidor.
Mikaela har ju inte åkt så jättemycket rullskidor ännu. Så vi har egentligen jobbat mest med teknik för att få till den. Så idag så kommer vi att köra hennes första intervallpass kan man väl säga. Så det här kommer att bli lite mer teknikintervaller. Så att hon får åka i lite högre fart än hon har gjort tidigare men samtidigt fokusera ganska mycket på att få till tekniken.
Och tekniken när det gäller rullskidor, vad säger du Mikaela? Hur är det att stå där?
Det är jätteinstabilt. Det är jättesvårt. Men nu är det, vad blir det, 3:e lektionen som jag åker med Anna. Och det känns som att det blir, ja, det känns mycket bättre nu i alla fall.
Men instabilt, är det som är det svåra, att balansen är det som man ska försöka?
Ja, för mig har det varit balansen som har varit absolut svårast att få till. Och det har väl hängt ihop lite grann med att jag inte haft någon teknik, vilket har gjort att jag har viftat lite för mycket med armarna och skvätt lite med fötterna, eller vad säger du Anna?
Ja, men typ så. Men det är ju ganska vanligt att många känner sig rätt så osäkra på rullskidorna från början. Så att det är helt normalt. Men det har blivit jättemycket bättre bara på de här gångerna som vi har kört. Så.
Och upplägget idag, det är intervaller. Vad är det som kommer hända?
Vi kommer att köra lite längre intervaller idag. Och vad jag då kallar lite för teknikintervaller. Och det är för att inte Mikaela ska behöva ligga liksom i sin absoluta maxfart. Utan hon kommer att ligga någonstans kanske på en 7-8 av 10 i jobbighetsskala. Tanken är att hon samtidigt ska kunna tänka lite på sina små teknikgrejer som vi övar på. Så att vi går ut lite mjukt sådär. Hon ska åka lite fortare än hon ska göra om det var ett distanspass.
Ja, men ni ska inte få bli kalla nu utan värma upp lite mer och köra igång.
Yes.
Ja. Sådär. Första intervallen.
Ja.
Hur är pulsen?
Hög. 7 vet jag inte om jag kan skriva under på att det
är. Bara det inte mindre så är det lugnt.
Men är det nu stakar ni hela vägen? Är det bara stakning
ni
kör?
Vi tränar i stort sett bara stakning nu på sommaren.
Varför då?
Därför att diagonaltekniken är lite lättare att jobba med på vintern. Det blir lite mycket att hålla reda på och det är lätt att man snubblar på sina egna skidor.
Och nu är det ju en bit kvar till det långsiktiga målet som är Vasaloppet. Men du måste ändå säga någonting om hur du tänker just nu när du står här på rullskidorna inför loppet som kommer.
Just nu känns det jättenära. Just nu känns det som att 9 mil är jättelångt. Men jag är jätteladdad.
Ja. Men hur mycket har du stått på skidor i dina dagar?
Ja, det är de här gångerna jag har på rullskidor. Så 10 gånger kanske.
Men, och skidor på snö?
Ja, då var jag 12 år.
Det är så pass alltså.
Ja, jag skatat lite grann bak i hundarna, men inget klassiskt alls.
Och varför vill du köra Vasaloppet?
För att jag och en kompis, vi har som haft lite som tradition, vi har alltid sett Vasaloppet tillsammans. Oavsett om vi har varit på samma plats eller på olika ställen. Så tyckte vi väl att ja, men nu har vi gjort det här. Nu ska vi väl åka det tillsammans.
Det här är alltså början och det är ju lite gråmulen dag. Lite regn i backen och blött. Och så här riktigt när man tänker försäsongsslitträning. Det är en sån här dag man ser framför sig. Men det är det här nu man härdas.
Ja, och Mikaela har ju börjat i tid. Så att, det är ju mycket bättre det än att komma på några veckor innan. Liksom, att nu ska jag börja träna till Vasaloppet. Liksom, utan hon har ju tänkt helt rätt. Så att, vi kommer ha ett bra upplägg för henne.
Hur många timmar tycker du att man ska ha i kroppen när det gäller
Vasaloppet? Oj, det är jättesvårt att säga. Jag brukar inte räkna det så riktigt. Men man bör ju ha tränat kontinuerligt under en sammanhängande period. Så att man inte har liksom kommit på, ja, men som sagt, ett par veckor innan. Man kanske har tränat lite sporadiskt där. Utan att man gärna följer en plan och tränar regelbundet. Ett par dagar pass i veckan. Gärna bra kvalitetspass också, det hjälper. Så att man har några långpass, kanske några intervallpass och gärna något styrkepass.
Och vi kommer ju följa er på den här resan fram mot Vasaloppet. Det ska bli jättespännande att se hur det går. Första steget, rullskidor. Och nu har det gått kanske 2-3 minuter. Nu är det dags att köra nästa intervall. Jag lämnar er och så kommer vi att ses om inte så kort tid igen.
Jättefint. Spänn till ryggen.
Vi bestämmer att vi ska ses i gymmet nästa gång. För skidåkning kräver styrka och inte bara den man får i spåren. Tränaren Anna Lindsén går igenom de olika övningarna med Mikaela. Marklyft, latsdrag och en så kallad kettlebell-sving där man tar en kettlebell i händerna och svingar den framför sig och använder höften för att få fart. Och det här är en bra övning inför stakningen, säger Anna.
Stakningen ska se ut lite så att när höften kommer fram så följer stavarna med. Och sen hugger vi och sen kommer man ner igen. Och så fortsätter det så. Så att likheten här med att jobba med kettlebell är att hela rörelsen och kraften kommer från höften.
Nu är vi inne i november. Du måste ju fråga varje gång vi ses hur det känns och dina tankar inför Vasaloppet som kommer.
Det känns bättre än sist. Men det känns fortfarande väldigt nära. Jag har ju fortfarande inte stått på snö en gång. Så.
Men hur ser en vanlig träningsvecka ut för dig nu då?
Det är lite intervallpass, ett gympass här och sen något eget styrkepass hemma som är väl, ja, framförallt med egen kroppsvikt.
Och sen ska vi köra igång med långpass också, inte att förglömma.
Okej, och vad innebär det då? Det blir det löpning eller skidor? Eller
ha ett pass varje vecka som hon håller på i lugnt tempo men under längre tid. Och det kommer ju nu framöver att bli primärt på skidor eftersom det är skidor som är fokuset just nu. Går inte skidor så funkar rullskidor eller cykel eller jogga eller vad som helst. Men i alla fall att man håller på länge. Det är huvudsyftet kan man väl säga.
Hur är det då med motivationen just nu?
Den är skyhög. Jag är tokladdad.
Till när jag ska börja lägga in fler pass. Du kan börja dra där.
Det här är Ute med P1 och vi ska ta en paus från Vasaloppsträningen för att ägna oss åt något helt annat en stund. Och det kanske är det de flesta gör när de bestämmer sig för att börja tälja. Att byta fokus en stund, att använda sig av material från naturen och att få arbeta med händerna. I 3 program ska vi följa Felix Wink i Olofsfors utanför Nordmaling. Han är hemslöjdskonsulent och skriver också en bok om täljning. Vi ska ut i naturen och leta material och det gäller att följa allemansrätten. Hittar du något löst på backen så kan du ta det. Såga inte ner något om du inte har tillstånd från markägaren. Men vad ska man då leta efter? Jag följer med Felix ut i skogen.
Ja, men när man ska slöjda så behöver man ju sällan så grova ämnen. För då blir det ju mer att bearbeta och tälja bort innan man kommer fram till formen. Så har man ett krokvuxet ämne till exempel, då kan man få väldigt starkt för att formen kan följa fibrerna. Så då kan du också få ett starkt fast väldigt nätt ämne. Så då kan man komma ner i dimensionerna.
Och krokvuxet säger du?
Ja, hittar man ofta i dikeskanter eller kanske längs med en vägkant eller mot en å. Så jag tänkte att vi skulle gå upp här längs med ledån här i Olofsfors och se om vi hittar något.
Och när man pratar om ämnen, då menar man olika sorters träslag, eller?
Ja, vi säger täljämnen. Och det kan ju vara då vilket träslag som helst. Men det är väl när man har fällt en stam och börjar bearbeta och förfina den. då går det över och blir ett täljämne.
Men hur är det då om man nu tänker att man ska gå och hämta sitt virke på vintern jämfört med sommaren? Vad är bäst?
Man kan ju ta virke året om. Men vintern brukar man ju säga är bra. Kanske fram till februari, då är det mindre vad heter det, vatten och näring i trät. Så då, det är faktiskt ett bättre ämne.
Varför underlättar det då när man väl ska tälja?
Alltså man vill gärna tälja i färskt, för det är mycket lättare att bearbeta. Men sen så blir själva träfibrerna, strukturen, blir bättre helt enkelt när det är mindre fukt. Och så riskerar det inte att spricka lika mycket när det är mindre vätska i träfibrerna. Vi börjar plumsa ner här och jag tycker jag ser några krokvuxna björkar här ner mot ån. Så vi kollar. Nackdelen en vinterdag är ju att, eller på vintern kan ju vara att man får gräva lite grann. Men för att se vad man har. Men det här är ett exempel på en krokvuxen björk här då. Men den här ser du har en skada här nere och det har blivit lite svallved och... Och sen så är den väl lite för grov och böjen kanske är lite för flack egentligen för att det här skulle bli en bra slev till exempel. Så den här skulle jag väl inte ta i första läget. Här var det väldigt djupt.
Ja, nu är det upp till midjan på. Nu då gräver ner det vid roten igen.
Ja, nu är jag gräver. Det är en björk här som har stuckit iväg till tre stammar. Och den minsta här tyckte jag var lite intressant, men när jag grävde mig ner så tycker jag ändå inte att böjen är riktigt tillräcklig.
Om man tänker, det här är ju en björk som du tittar på. Här finns ju också gran och tall. Vad ska man tälja i? Vad är bäst?
Det beror ju väldigt mycket på vad du ska göra. Men om man säger björk är väl det vanligaste träslaget som vi täljer i. Just för att det... Det är ganska lagom helt enkelt. Det är hårt och blir stabilt när det är torrt. Men det är också lätt att bearbeta med skärande verktyg. Så det är ett sådär träslag som är väldigt bra att börja i till exempel. Här har vi ju en björk som verkligen har en brant...
Ordentlig böj.
En ordentlig böj, ja precis. Men... Den här skulle man väl behövt tagit för 20 år sedan eller någonting.
Den är ganska grov.
Nu är den lite för grov, speciellt för den här lilla sågen. Så vi får väl se. Vi får kanske tälja vidare med ett rakvuxet ämne.
Men du hade något material vi skulle kunna testa här.
Så vi kan såga här.
Ja.
Jag garderade med mig, så jag var ute igår och plockade. Här är en rönn och här är al. Den här kanske är lämplig att såga av rönnen. Det är lite hårdare att jobba i, men det blir väldigt fina ämnen. Och nu ska jag börja och såga av det här till en lämplig längd. Och lämplig längd, det beror ju på vad jag vill göra.
Vad har du tänkt göra nu?
Jag tänker att det får bli en slev till som man kan använda till matlagning då. Brukar tycka att det är en väldigt rolig uppgift. Så då kanske en 30-35 cm är ett bra ämne. Så där.
Då har du sågat rakt av, men man ska också såga av den på längden, eller hur man säger.
Ja,
så att man
precis.
Den halveras liksom.
Precis, men då kommer jag klyva den med en yxa. Och det kommer vi göra inne i verkstaden, för där har jag huggkubben. Nu är den här så lämplig, så den här kan ju stå upp på en huggkubbe. Så kan jag klyva den med yxa. Det går mycket snabbare än att såga. Och sen så klyvs den längs med träets fiberriktning och fibrer. Vilket gör att det lämpar sig väldigt bra sen när man ska tälja vidare.
Men då gör vi så att vi går in i verkstaden och så ska vi klyva den där.
Perfekt.
I nästa program av Ute med P1 ska vi gå vidare och prata mer om täljning med Felix Wink. Men nu ska pannbenet fram igen. För nu handlar det om Vasaloppet. Nu är det januari och äntligen har snön kommit så Mikaela Sandgren får ta på sig skivorna.
Jag sliter på.
Men det känns jättekul att vara ute i spåret. Och det känns som att ju mer jag tränar, desto bättre blir tekniken. Visst är det konstigt?
Jag har hört folk säga det där. Ja. Jag tänker att det kanske ligger någonting i det ändå.
Jag inser ju att jag är ju ungefär på samma nivå som den här. Jag åkte här i veckan och då var det skidskola för barn. Och så såg jag att ja, men vi har ju ungefär samma övningar och vi har ungefär lika mycket kroppskontroll i det här. Men nej, det känns jätteroligt.
Jag blev nyfiken på hur det känns att från ingenting börja träna lite hårdare inför ett mål. Och att vara ute så pass mycket som du ändå är nu. Har du märkt av det på något sätt?
Kläder som jag inte har kunnat ha tidigare kan jag helt plötsligt ha. Så att det har väl varit en effekt att man har kunnat se det. Men sen är det ju fantastiskt skönt. När man har, förutom hundarna, har en anledning att ta sig ut.
Skogen är ju lite speciell, för där vi står nu så är ju spåren är ju i skogen. Och ska man åka femman eller tian runt här på Ormberget i Luleå så hamnar man ju som lite grann i Narnia helt plötsligt. Det kan vara ganska skönt att komma ut i en sån miljö.
Jo, men det är ju. Det är en fantastisk avkoppling. Till skillnad då från kanske att vara på gymmet där det är en helt annan typ av träning och en helt annan typ av miljö. Så att jag får väl erkänna att jag har väl vid något tillfälle stannat och bara tittat och njutit av att det är tyst och lugnt och lite mörkt.
Men det kan du väl göra under Vasaloppet också?
Ja.
Fast det kanske inte är så tyst och lugnt i och för sig. Det där är ju van en hel del andra människor.
Jag tänker att om jag blir helt ensam, då har det nog gått väldigt dåligt.
Från så växer som inte kommit till än.
Mikaela har tränat några pass på skidor med Anna men känner sig fortfarande osäker på en del moment. Stakningen går bra, säger hon, men att åka diagonalt och särskilt uppför har varit svårare. Och det ska de träna på idag, säger Mikaelas coach Anna Lindsén.
Och det vi då vill se hos en kund då, som Mikaela, som är ganska ny på det här med att åka skidor, det är ju till att börja med att man börjar träna på det här med att inte gå på skidorna. Som barnen gör. För det gör ju de flesta vuxna också som inte kan åka skidor. Så att det vi vill är att man börjar jobba lite mer, att man får lite mer effekt i sin skidåkning, att man börjar trycka ifrån, att man kan liksom komma upp med lyfta ena benet så att man står på ett ben, så man inte åker på båda skidorna hela tiden, som är båda skidorna i marken, utan att man släpper den kontakten. Och för att kunna göra det så behöver man ju ha ganska bra balans. Så det får man ju träna lite på, för balansen är ju ingenting som man får på en lektion, utan det får man träna på själv också. Att man kan stå på ett ben och åka skidor samtidigt. Sen även att kommer vi att titta på att hon kommer upp med höften så att man får mycket kraft från höften som driver på framåt. Att man kommer upp med överkroppen, bröstet, att man har blicken framåt och sådana där saker. Och sen att man kan pendla på med armarna då. Så vi har åkt lite grann utan stavar för att öva på det här med balansen. Vi kommer även att göra en liten balansövning idag. Så att lite sådana grejer kommer vi att jobba på med här där det är platt. Och sen så kommer vi att gå vidare med att titta lite på hur det ser ut när man börjar lägga på lite. Det blir lite brantare. För det blir lite annan teknik.
Nu är det ju rätt mycket fysisk teknik. Så här ska du göra vid de här situationerna. 9 mil är ett ganska långt lopp. Ja, snackar ni något mentalt om hur man laddar och hur man ska tänka under ett sånt lopp?
Vi har inte kommit dit än. Nej. Men vi kommer nog få gå igenom lite sådana saker också. Men det är det som är så viktigt när man tränar teknik. Att man kommer ihåg att man har olika tekniker. Till exempel då att vi tränar både stakning och diagonalåkning. Men även att man har olika växlar i de här åkstilarna så att man inte åker. För det är en sån där grej som många kanske missar lite grann, att man åker på samma sätt hela tiden. Man stakar med samma frekvens oavsett om det är platt eller går lätt eller uppför. Och lite samma med diagonalåkningen, att man kanske åker långt och stort, men då gäller det att man ändrar den växeln om det kommer en brant backe, så man inte fortsätter åka långt och stort när det är tungt och går mycket uppför. Så att sånt kommer vi jobba mycket med, att hon blir bra på att byta växel och ändra frekvens efter hur det ser ut i banan.
Och även i huvudet att tänka kanelbullen. Precis, eller vatten nästan.
Exakt, men så är det. Just Vasaloppet är ju, tycker jag, ett sånt här perfekt lopp att dela upp i delar. För det finns ju verkligen, du har ju verkligen delmål. Så att när man har kommit till den första milen, då har man ju liksom gjort bort ett delmål. Så att man ser det så, inte kanske som 9 mil på raken, utan då blir det liksom att ja, men nu är det bara 8 kvar och så vidare. Så när det börjar vara så här bara 4 kvar, då, är det inte, då känns det inte så mycket.
Det beror ju på hur det känns där efter 4 mil, tänker jag. Är det jättetungt så kommer det kännas, det är lika långt kvar.
Ja, nej, men du har ju en poäng i det. Att absolut, det sitter mycket i huvudet. Och det är nog bra att man är inställd på att det här, idag kommer jag ut och åka skidor hela dagen.
En sak jag funderar på som inte egentligen har med teknik och sånt att göra. Men skidåkning är ju inte som löpning till exempel. När man bara kan gå ut och springa och så hoppas man att det går bra. Nej. Det är ganska mycket teknik att tänka på. Ja, på gott och ont. Men du Anna, som jag gissar ändå tycker om det här väldigt mycket. Vad skulle du säga är charmen med skidåkning?
Oj, förutom att det är så himla roligt. Nej gud, det var jättesvårt. Alltså det, charmen är väl att det är himla roligt. Och det är ju väldigt lätt att bli biten av skidåkning. Man kanske börjar med att tycka att fasen här är lite jobbigt och gnetigt och man bökar med skidor. Men när man väl har kommit igång så, alltså de flesta älskar det ju. Och det är väldigt lätt att bli fast. Så att det är ingen slump att det är massvis med folk som åker runt här hela dagarna. Det är himla kul. Och sen är det ju, bor man här uppe i Norrland så är det ju fantastiskt att ha något att göra på vintern som ger något. För det är ju inte lika kul att få ut och springa. Jag älskar att springa men kanske inte liksom när det är sånt här väder. Men att få åka skidor är ju helt underbart.
Och för din del, har din bild av skidåkning från att du satt och kollade på Vasaloppet och tänkte att det där vill jag också göra. Har det liksom förändrats nu när du står här i spåren?
Jag får erkänna att det var svårare än jag trodde. Att lära sig någonting i vuxen ålder som man inte har något muskelminne av. Men jag är envis och de metrarna när jag känner att jag får till det är ju helt fantastiska. Så att,
kan man beskriva hur det känns då när det faktiskt sitter och funkar?
Ja, men det är nästan lite eufori sådär. Alltså det är jättesvårt att beskriva hur. På en och en halv timme och så får man till det 5 minuter. Och så kan man leva på det i 2 dagar och känna att just det, mellan de där lyktstolparna så funkar det ju faktiskt.
Så det är väl kanske den känslan ni är ute efter, att bibehålla lite längre än 5 minuter innan det är dags för att köra långloppet.
Det tror jag att vi ska lyckas med.
Jag lämnar Mikaela och Anna vid den lilla uppförsbacken där de nöter på Mikaelas teknik att åka uppför. När vi ses nästa gång, då är det bara veckor kvar till loppet.
Vi pratade om det på jobbet idag. Jag börjar få lite resfeber kan man väl säga. Inte så mycket ner till Sälen, men från Sälen. Resan mellan Sälen och Mora.
Ja, du tänkte så.
En lång resa.
Ja.
Och de här sista veckorna nu, eller egentligen kanske sista dagarna, dagen innan. Jag gissar att sömn är viktigt, få i sig vätska, mat. Hur ska man tänka med vad man äter de här sista dagarna?
Med mat skulle jag vilja säga att det kanske man inte ska tänka på precis bara dagen innan, utan kanske åtminstone veckorna gärna innan. Och det här med kolhydratladdning och pastapartyn, det är inte riktigt någonting som jag brukar förorda. Det man kan tänka på är väl dels att man kanske inte gör några jätteradikala förändringar i sin kost, utan att man äter ungefär som man är van att äta. Men man ska ju gärna äta bra mat, mycket grönsaker, bra råvaror, och att man kanske äter lite mer än man ska göra normalt.
Själva dagen för loppet, då vet man att man har en hel dag med skidåkning framför sig. Går det att äta en frukost där man står sig länge?
Nej, alltså man bör ju fylla på med energi under loppet. Och är det så att man försöker att ladda för mycket så brukar det ofta slå tillbaka med att man kanske får problem med magen eller börjar må dåligt eller någonting. Så att en bra frukost gärna någonting som man är van vid att äta så man inte får problem med magen. Och inte några extrema mängder. Att man kanske får i sig någon bra energi innan start som man har med sig. För ofta äter man ju frukosten väldigt tidigt och det kan ta ett tag innan man sen kommer iväg. Och sen att man passar på att fylla på med bra energi som passar en själv. Så att man aldrig egentligen går tom eller närmar sig att man blir tom på energi.
Och om man tänker då, om man kollar tillbaka på när vi möttes första gången på rullskidorna, när det var så här, jag kommer ramla av de här. Ja. Hur känner du dig som skidåkare? Har du blivit en skidåkare på den här tiden?
Jag har i alla fall blivit en inbiten skidåkare, för jag tycker att det är fantastiskt roligt. Så jag kommer i alla fall fortsätta åka. Sen har jag inte blivit en bra skidåkare, men det får väl vara nästa steg.
Lycka till! Jättestort lycka till! Och vi kommer höra sen när du är tillbaka.
Ja, vi får väl se efter förhoppningsvis 9 mil då.
Ja, och om några veckor då ska vi höra hur det gick för Mikaela i Vasaloppet. Vill du se en film på när Felix Wink visar olika täljtekniker, så gå in på vår Facebook-sida där vi heter som programmet Ute med P1. I nästa program då handlar det om det här.
Det är inte så att man kliver över döda kroppar. Men den här påminnelsen finns där, absolut, att det här har hänt och att det kan hända och det kommer hända.